Ja du,
oj.
Äntligen, efter 11 sorger, 15 bedrövelser och lite livsmäck så är vi tillbaka.
Ja, ja, den förbannade logistiken.
Ja, men ja, de som väntar på något gott och så vidare.
Ja, men så är det ju. Och vi vet ju, nej vi tar ingen för given, så ska vi säga.
Nej, men man vet ju också att alla längtar efter att höra dig som heter senior Ricky Holmqvist.
Ja. Ja, det vet man väl. Men kanske framför allt maestro Mikael Mjörnberg.
Ja, det beror ju lite på vad man är för humör. Om man vill vara den optimistiska eller den pessimistiska.
Ja, vet du vad? Det där har faktiskt framkommit att vi har de rollerna på något sätt.
Utan att vi bara är de rollerna,
ja, men lite
utan att ha
så
tagit dem.
Och det här är ju ingenting som vi varken har pratat om eller orkestrerat, för att använda ett fint ord. Utan det här är ju sådana vi är.
Ja, du är ju som en sån glad hund.
Ja, men det är
överlycklig och korkad, bara står där och viftar på tungan och svansen.
Ja, glaset ständigt halvfullt.
Lite så.
Ja, och du kanske är lite mer cynisk.
Jag har aldrig varit cynisk hela mitt liv.
Om vi får kalla det för det. Jag vet inte. Men hur som helst så blir ju den här cocktailen i slutändan ganska bra.
Det sägs så i alla fall.
Ja, det gör ju det. Men vi är tillbaks.
Vi är tillbaks. Och ja. Innan vi ger oss på det här digra programmet så jag måste fråga dig en sak. Det här är en spaning ryckt helt och hållet ur verkligheten. Mm. Jag kan inte påstå att jag är jättebevandrad i modern ny musik nu för tiden.
Nej,
det är inte
spännande.
Framförallt det som, i alla fall inte på pop och liksom dansmusiksgenren. Det är inte det som intresserar mig mest för tillfället.
Nej.
Men finns det inte lite en trend just nu att 90-talet börjar komma tillbaka?
Så
att syntestetiken från Eurodiscon dyker upp i modern musik igen på något sätt.
Jo,
fast i lite sämre tappning.
Ja, men absolut. Och jag tycker liksom det elektroniska överlag absolut börjar ju få mer utrymme i liksom det populära rummet. Det skulle jag nog säga.
Om du tar till exempel, bara som ett exempel, den här Mello-vinnarlåten Marcus och Martinus, vilket ju i sig är högst ironiskt att Sverige röstar fram Norge för att skicka dem till Sverige.
Mm. Men det var det som krävdes.
Den här synten i den låten, liksom bryter man ut den så är det nästan en Eurodisco-slinga.
Ja, det är ju. Och jag minns, jag har inte följt deltävlingarna så, men vi satt en kväll här innan finalen och så bara, vi kanske ska lyssna på den här. Och när man jobbar i skolans värld så det är ju mycket Marcus och Martinus som gäller såklart. Och då lyssnade jag på den och slogs direkt av den här liksom basgången, basslingan. Och den är ju fantastisk. Den är ju fantastisk. Jag sa direkt, den här vinner. Utan att höra de andra låtarna.
Men sen blandar de ju upp det med ett trött, modern pop.
Tyvärr.
Men jag tycker att just det här 90-tals syntiga melodispråket är på väg tillbaka på något sätt.
Mm. Inte mig emot som elektronisk nörd. Jag älskar ju det. Men det finns ju också en risk att det liksom blir för mycket.
Mm.
Så. För det fanns ju en anledning till att Eurodiscon faktiskt nästan gick och själv dog.
Ja, men det gör ju alla såna här trender förr eller senare. För att det kommer trevande första steg, sen kommer en briljant fas, sen kommer det miljarder folk som lycksökare som ska kapitalisera på det och gör det sämre och sämre och mer urvattnat. Och sen
kommer
något annat att ta över.
Ja, men jag gillar det. Jag säger ja till mer liksom syntiga inslag. Sen om de är 90-tals Eurodisco-doftande, det må så vara. Men jag säger ja.
Mm, ja, men jag är på din linje faktiskt där.
Mm, skönt.
Säger du ja till Taylor Swift också, eller hur var det?
Alltså det är ju, jag har ju pratat en hel del om Taylor Swift och det kanske är dags nu att jag på något sätt outar mig själv som
moderat.
En Swiftie. Som en Swiftie. nej men jag, alltså grejen är så här, jag, jag har dragits med i det här. Jag gillar den här Taylor Swift-cirkusen som är.
Mm.
Jag har liksom suttit och nästan räknat ner till den här Eras Tour-konserten kommer på Disney Plus nu i veckan. men så, alltså, jag tycker ju om det. Jag gillar ju Taylor Swift. Jag gillar absolut inte allt hon har gjort. Men jag tycker hon verkar vara en skön tjej, liksom.
Mm.
Men en grej som slår mig här nu och som kanske liksom sätter i perspektiv lite hur stor hon har blivit, det är ju, jag läste på någon, jag vet inte, det var säkert Aftonbladet eller något så, men Taylor Swift hade haft några dagar ledigt, jag tror hon var i Australien. Och jag vet inte om hon var med sin amerikansk fotbollsspelande pojkvän. När de då... Ja, precis. När de då bestämde sig för att gå på ett zoo.
Liksom, är det inte hela Australien typ ett zoo?
Jo, det kan man ju tycka. Det kan man ju tycka. Men under ordnade former så att säga då. Man kan titta på djuren i lugn och ro. Så. Som Kolmårdens djurpark eller vad du nu vill.
Mm.
Och det hade de väl gjort och gått och strosat där hand i hand och varit så kära och lyckliga och tittat på djur och sådär. Och kanske ätit popcorn, vad vet jag.
Churros.
Men då förstår du, då rasar djurrättsorganisationer. Jo, de rasar, Micke Mjörnberg. Hör du vad jag säger?
För att Taylor Swift har varit på zoo.
Ja, och man ska inte uppmuntra det.
Taylor Swift, du ska inte föredöma alltså.
Fy, Taylor Swift. Du ska inte gå på något zoo, inte.
Du ska väl återställa någon jävla våtmark istället, tänker jag.
Ja, men exakt. Du ska se djur i deras naturliga miljö. Ja, men alltså, då kände jag så här, snälla, låt Taylor Swift gå på zoo som vilken annan jävla människa som helst.
Ja, världen går nog inte under.
Alltså, hon har ju... Alltså, då blir jag så här, okej. Okay. Taylor Swift, en superduper stjärna, kanske den största stjärna vi har på denna planet 2024. Kan hon inte bara få gå på så utan att det ska rasas och det ska fram med pekfingrar och det ska... Alltså, Taylor Swift är inte ansvarig för att djur lider och dör i världen över. Det är inte hennes fel.
Nej.
Men det är väldigt
tacksamt läge att få sin egen sak att uppmärksammas i ett större perspektiv.
Ja, men så är det ju. Och liksom få... Det är väl likadant som... Det här är egentligen en helt annan grej, men jag satt och scrollade liksom på... Jag vet inte om det var Instagram eller vad fan det nu var. Och så var det en bild på Bianca Ingrosso. Så hon har typ tagit en selfie där hon dricker en cola. En vanlig jävla Coca-Cola. Mm. Och då är det liksom folk som menar, Coca-Cola stödjer det här och det här. Och du är för det alltså. Du är för massmord alltså.
Precis.
Och man bara, okej. Kan alla bara lugna ner sig lite här nu? Det är inte Bianca Ingrossos fel att de bråkar nere i Mellanöstern. Det är ju faktiskt inte det.
Hon kanske bara var törstig.
Hon kanske bara var törstig. Och det är inte Taylor Swifts fel att noshörningar dör ut. Men det är tyvärr så att ju kändare du blir, desto större liksom måltavla har du på din rygg. Och det är lite tragiskt tycker jag. Det är synd. Kan man inte, alltså, de är ju offentliga människor, visst. Men fan, kan man inte bara få dricka en cola eller gå på en djurpark?
Dricka en cola när man tittar på en noshörning kanske?
Exakt. Men det, visst, det är klart att djur i inhägnade och allt, det är inte bra.
Det var bra att du sa det nu så att folk inte kommer rasa över den här podden. Herregud. Det kanske är bra i och för sig att om vi får djurrättsaktivisterna efter oss. För den där podden säger att man får titta på noshörningar, då kanske det bara exploderar så får vi draghjälp av det.
Det kan vara så. Det kan vara så. Men det är klart att djur mår ju såklart allra bäst ute i det fria. Det förstår ju jag med.
Givetvis. Och oavsett om man är arg på Taylor Swift eller inte, så har man nu chansen att få höra när jag ställer den här frågan som Rick Holmqvist har väntat på att få höra i flera veckor. Vad har du lyssnat på sen senast?
Förutom Taylor Swift. Jo, Det var ju så här, när vi är inne lite på det här med Melodifestivalen i spåret. Minns du att jag skickade en låt till dig av Anja Horner?
Det låter bekant. Ja.
Ja. Det är ju då alltså en skånsk singer-songwriter som har valt att ta några av våra mest folkkära Melodifestivalen bidrag och göra dem i en egen tappning med liksom
väldigt
sång och piano.
Avskalat, nedtonat var det, va?
Ja, extremt nedtonat, avskalat, melankoliskt så. När jag först fick det här mejlet så tänkte jag så här, oh my god, det här har ju gjorts till förbannelse. Men jag tycker ändå att Anja Horner på något sätt lyckas göra någonting faktiskt. Det är snyggt som fan. Det har en liksom rätt ton. Hon tar fram liksom det svarta och det mörka i det här annars ganska, ganska glättiga och neonblinkande, lite lätt bajsdoftande musiken.
Ja, det var det jag slogs mest av, tror jag, att det var verkligen inte catchy.
Nej, precis.
För det är verkligen många som försöker göra så. När man tar en mellolåt och flyttar den till en annan genre så vill man ändå hålla kvar vid det här som är liksom catchy.
Ja.
Men här hade hon liksom tagit sig friheten att verkligen göra det till något mörkt.
Ja, verkligen. Och vad jag gillade också, det är att hon inte har tagit alla de här största låtarna, utan EP:n då heter Är det här du kallar kärlek, den gamla Lasse Holm örhänget. Och hon har också, vad var det mer då, Jag ljuger så bra, det är
Linda Bengtzing, va?
Linda Bengtzing, Tusen och en natt,
Charlotte Nilsson, eller
bra,
var det det?
Ja, Nilsson vid den tidpunkten, tror jag.
Ja, Perrelli senare, exakt.
Perrelli senare. Bra vibrationer.
Mm.
Ja, då skulle du se vem som har gjort den.
Det är väl Kiki Danielsson eller något.
Kiki D, Kiki D, exakt.
Och fan, sen jag så kan har mer än vad jag vill kännas vid.
Ja, jag vet. Och sen har vi då Kärleken är evig.
Kärleken är evig när vi är. Ja, vem gjorde den? Är det Sanna Nilsson eller något?
Jag tror det är Lena PH.
Ja, det kan det vara, ja.
Men jag gillar det faktiskt. Jag gillar det. Så. Jag tycker det är snyggt.
Mm. Ja, men jag lyssnade lite flyktigt där när du skickade det. Jag tyckte det var spännande. Men det var sådär, jag har för mig att jag svarade, jag kan inte bestämma mig om jag gillar det eller inte.
Nej, men lite så.
Vilket ju ofta är en bra inkörskänsla till musik. För att ger man det då mer tid så brukar det oftast mynna ut i att man gillar det.
Ja, men precis. Och jag har lyssnat igenom den här EP några gånger och ja, den får absolut både mitt godkännande och ett gillande.
Men musik utan tuggmotstånd känner man ju ganska ofta direkt. Nej, det var
absolut, inte bra. Absolut. Men nu får vi bara hoppas att det här liksom bara var ett kul projekt. Så att det för, om man försöker göra någonting mer och bygga någon slags karriär på ett sån här typ av tolkningar och så. Nej, utan vi liksom applåderar Anja Horner för det här och jättebra, och hon verkar vara en otroligt duktig musikalisk så artist, så nu vill vi höra lite originals, tack.
Det låter bra.
Ja. Och sen alltså, det här är ju både en lyssning och en fråga till dig.
Okej.
Ja, av någon konstig anledning här nu så började jag att lyssna på My Chemical Romance.
Gerard Way och company.
Ja, alltså så, det visar sig att alltså, jag har ju lyssnat på dem när det begav sig så att säga.
Mm.
Fast jag inte var mörkhårig och hade kajal och så tyckte jag ändå att fan, det här svänger ju mycket av det. Men min fråga till dig här nu, som kanske är lite mer bevandrad i rockträsket. Hur stora var egentligen My Chemical Romance när det begav sig?
Jättestora.
Var de det?
Ja, det var de. Fast de var ju inte stora för en rockpublik, utan de var ju stora för en liksom skock emo kids.
Ja, precis. De hade väl sin egen klick liksom,
ja,
va?
Ja, precis. Det var ju liksom inte rockers utan emo.
Ja, just
det.
Emo-rock eller vad ska man säga?
Ja, precis.
För jag menar, när man kollar så här live-klipp och sånt här, liksom, det är ju så här, ja, men amerikanska hockeyarenor helt utsålt.
Ja, de 30, var ju
40, 50 000.
Ja. Ja, de var riktigt stora.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har väl liksom alltid tyckt att de var ett, ja, men ett ganska stort rockband så där. Men shit, vad man... De verkar ju ha verkligen vara någon slags ledande inom sin grej.
Nu kan ju deras karriär dåligt så, men jag tror väl att de toppade sig själva med The Black Parade-grejen. Där,
precis.
Liksom, den där teatraliska,
ja,
grejen.
Ja, det var den jag började snöa in på och så bara, fan, det här är ju skitbra liksom.
Ja, det är många hits där. Många hits.
Extremt många hits faktiskt. Så, nej, men jag har lyssnat mycket på dem och liksom funderat lite så här, fan, varför hörde man inte så mycket mer om dem? Men
de gjorde
han hoppar väl av
här om året.
Ja,
ut och turnerade. Det här för mig att de var i Stockholm och gjorde något. Kan det vara 1-2 år sedan?
Det kan nog stämma. Det kan nog stämma.
Nu är det här med tidsperspektiv något som man har svårt med, men
så är det ju. Så är det ju. Nej, men det, jag gillar dem fan. De var, det svänger ju alltså.
Ja, det gör det definitivt.
Det var kul. Men då var de stora som fan.
Punkt.
Ja, var bra. Punkt. Nej, men det var vad jag har lyssnat på. Bortsett då från en hel del Swiftie-låtar.
Mm.
Faktiskt. Så, ja. Vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jag har 2,5 inputs här. Jag vill
lägga in. Intressant. Mm.
Av någon anledning, eller jag vet vilken anledning. Det pratas ju väldigt mycket om Judas Priest just nu.
Jaha.
De har släppt en ny platta som heter någonting Invincible Shield eller något sånt där.
Okay.
Och alla snackar om att Judas Priest, de låter piggare än på länge och det är så liksom vitalt fast de är gubbar och Rob Halford har väl ett större vitt skägg än vad han någonsin har haft. Och jag kan väl hålla med, den där Judas Priest-plattan är rätt bra faktiskt.
Okay.
Men det har fått mig att gå tillbaka och lyssna på hans Rob Halford, alltså solo-skiva från 2000. Mm-hmm. Resurrection,
okay.
Som ju liksom var betraktat som någon form av pånyttfödelse för honom.
Okay.
Och den är, håller fortfarande.
Oj.
Faktiskt.
Så här. Är det typ samma slags rock eller?
Det är heavy metal rakt igenom. Även om man tar ut svängarna lite mer.
Mm.
Sådär. Kastrat-hitten är ju titelspåret. Den är ju flott såklart, men det är rätt mycket annorlunda låtar bakom där. Som
okay.
Temptation är en låt till exempel som är riktigt fin. Jag såg honom när han turnerade på den här plattan, vet du, någon gång i Cleveland, Ohio. Okay. Agora. Oj. Ballroom tror jag att det hette.
Just det, du har ju varit, du är ju berest, ja.
Jag har en liten resväska som jag har släppt runt i.
Exakt.
Men kul när man liksom går tillbaka till en sån här skiva som man säkert inte har hört på 20 år och upptäcker att det här höll ju faktiskt måttet även idag.
Absolut. Det är kul, det gillar jag.
För jag kan inte påminna mig att jag har lyssnat på den här skivan sen dess.
Men har du varit ett liksom Judas Priest-fan?
Aldrig.
Nej.
Alltså Judas Priest är ett sånt där band som tillhör hårdrocksfaunan och jag har respekt för dem och tycker att de är liksom bra när jag hör dem.
Ja.
Men jag väcker mig mitt i natten och ber mig rabbla några plattor de har släppt, så
nej,
kan jag väl säga Painkiller typ.
Okej. Okay. Och jag vet inte om jag har frågat det här till dig förut, men vad är egentligen din relation till Iron Maiden? Har jag frågat det?
Nej, det har du nog. Ja, det har du kanske.
Men det är ingen sån här liksom.
Totalt ointressant.
För man, oftast är det så där med personer som gillar hårdrock och så. Ja, men det börjar med Iron Maiden eller något sånt där liksom.
Nej, det brukar vara att det började med Iron Maiden, det började med Metallica. Jag har ganska ljumt förhållande till båda dem.
Ja,
det har aldrig varit min liksom grej.
Kopp med diesel.
Exakt så.
Ja.
Och för att liksom lägga det som en kontrast till det hela så har jag också lyssnat på Detektivbyrån en hel del den här veckan.
Just det. Det var inte igår man hörde den namnet.
Nej, de la väl ner 2010 har jag googlat mig till.
Ja.
De fanns där 2005 till 2010 och släppte lite skivor 07 och 08 och sen fanns de inte mer.
Nej.
Men instrumental pop med lite klockspel och xylofon och dragspel och grejer. Lite elektroniskt, lite poppigt. Helt fantastiskt där ju.
Det är originellt och bra.
Ja, jätteskönt att sitta och lyssna på när man gör andra grejer.
Mm.
Det är en liten drömvärld de skapade där på sina skivor.
Ja.
Värmland hette väl den sista. Sen var det den som hette E18 också.
Ah, okej.
Okay. Och sen tycker jag bara Detektivbyrån är ju ett helt fantastiskt namn.
Det är ett fantastiskt namn. Det är det. Och jag har alltid fått för mig att de var från Norrköping, men det är de ju inte.
Nej, det var värmlänningar utflyttade till Göteborg, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja.
Du tänker liksom på att, ja, men heter man Detektivbyrån, då kommer det från Slagsmålsklubben och det borde liksom sitta ihop.
Jag tror någonstans att Detektivbyrån har gjort någon sån här remix på någon Markus Krunegård-låt, tror jag. Typ Jag är en vampyr eller något sånt där.
Ja, det är väl inte helt
omöjligt. Det var därför jag trodde att de hade någon 011-relation.
Ja, men även Rob Halford och Detektivbyrån.
Det är väl inte så jävla pjåk.
Lite udda mix. Och sen vill jag spinna vidare lite på det här mellospåret som vi ändå var inne på nyss.
Ja.
Nu när allting är avslutat.
Det är det.
Jay Smith, en gammal idolvinnare, var ju med. Tog sig hela vägen till finalen, ja. Och hans låt, Americana Rock, anstrukna Back to My Roots.
Ja.
Inte helt pjåkig. Alltså, har man barn hemma så tycker de att den är fantastiskt bra, för det är lite rock i den och det är en kul gitarr och sådär. Så, ja, men
en kul gitarr, är det vad som krävs i dagens barn?
Hör man det några gitarr gånger. Och så, ja, men den var väl inte så dum. Tycker jag. Ja, men ganska bra låt faktiskt.
Ja, vet du vad? Det fanns definitivt låtar som var sämre.
Men. Sen lyssnar man på den här på Spotify och sen fortsätter ju den att spela hans andra topphits.
Just det.
Och då kommer covern på Like a Prayer. Madonna-örhänget. Mm. Mm. Och jag tror aldrig jag har hört något så betongtungt superplatt någonsin i hela mitt liv.
Oj.
Jay Smith bara brölar sönder låten fullständigt utan någon som helst känsla. Och man bara, vad fan är det frågan om? Och backar tillbaka det här livfulla, lekfulla som finns i Back to My Roots och så lyssnar på den igen och bara, nej. Aldrig hört något så stelbent, blyt, liksom infattat. Nej, jag finner inte orden.
Jag hör det, herregud. Men jag har vaga minnen av att det här var någonting som han gjorde i Idol.
Ja, det är väl, den här skivan kom ju 2010. Och han vann ju Idol 2010.
Han vann Idol, ja, så var det.
Så det här är ju garanterat en sån skiva som måste prånglas ut snabbt som fan.
Mm.
De kanske kastade in honom i studion dagen efter vinstfesten eller någonting, när den var helt förstörd.
Och sen så ligger den i kassan på Statoil två dagar efter.
Ja, precis. Han gör en helt fruktansvärt helgerons slakt av Bad Romance också.
Lady Gaga?
Ja.
Oj,
alltså,
nej.
Han brölar något så in i helvete och sen är det ju stelopererad, det är ju som att det är liksom någon gammal bara karaoke-bakgrund som man sjunger till. Det är ju så dåliga arrangemang. Men så det slog mig så här, liksom vad jobbigt det måste vara för en sån artist att ha det här skräpet liggandes, så att alla som upptäcker honom nu med ganska bra grejer.
Ja, men precis.
Så är det där, men de har ju 27 miljoner streams och sånt, så folk kanske gillar dem där. Superkassa cover tolkningen också.
Alltså det fanns väl en anledning, tänker jag, att Jay Smith vann Idol, för att liksom folk tyckte att fy fan, så jävla bra, så jävla skön rockröst. Och
ja, men det har han ju
bäst, liksom.
Och det han vill jag minnas att han hade i Idol också, men den kommer ju inte fram på de här inspelningarna. Det är det som är grejen egentligen, utan jag vill inte sabla ner på Jay Smith. Jag har stor respekt för hans artisteri, men den här inspelningen är inte bra.
Nej, och Jay Smith, jag har ju en alldeles egen liten relation till Jay Smith.
Låt höra.
För det var ju så här att jag och mina vänner i Helsingborg skulle åka ner till, vi bodde ju då i Växjö och skulle åka ner till Helsingborg för att gå på etablissemanget The Tivoli.
Som ligger där ute på kajen.
Sen ligger där ute på kajen. Otrevligt trevlig. Otrevligt. En otroligt trevlig klubb.
Var det före eller efter de flyttade hela huset?
Det var före.
Mm.
Så gammal är jag. Mm. För att vi skulle se ett nytt spännande rockband vid namn Takida.
Ah.
som vi hade lyssnat på och laddat ner en massa låtar från DC++.
Oh, jag älskar den tiden.
Vi hade hittat någon bra hubb och någon hade spelat. Så fan, det här är ju skitbra liksom. Och någon kollat upp. Ja, men de kom ju till Helsingborg. Ja, så vi åkte ner till Helsingborg för att titta på det här nya spännande rockbandet som spelade lagom farlig college rockmusik. Det var ju bara det att förebandet till Takida blåste ju skiten ur allt och alla. Och de hette ju då alltså Von Benzo.
Just det, och där hade de en sångare som hette...
Jay Smith.
Just det.
Och jag minns så himla väl att de var så jävla bra.
Men det var lite hårdare rock, va? Ja, inte men det var lite... Lite mot så här Sportsensa, mustasch...
Jo, men alltså, som rock lät då... Mm. Tuffare amerikanskt dieseldoftande med sån här kedja, nyckel, vet du det, plånbokskedja i sidan.
Och, ja, precis.
Ja, men så. Och det var så jävla bra. Jag minns det och jag kom hem och laddade ner en massa Von Benzo-låtar som jag spelade i någon MP3 Winamp. Länge. Så. Men jävlar så bra det var. Och sen när han då senare, många år efter, dök upp i Idol så bara, det är ju han.
Ja.
Så ja, jag, han har ju verkligen hållit på med det här länge och blandat och gett, om man säger så.
Ja, precis.
Och sen att han var syskon med...
Smith & Tell där.
Ja. Exakt.
Det visste inte jag heller sjukt. Faktiskt.
Nej, det var intressant. Och hon var, eller båda Smith & Tell kanske var med som låtskrivare eller?
Ja,
I don't know.
Men och den här mellanlåten nu, den är väl en bra vägöppnare in till den genren också kanske, kan jag tänka mig.
Ja, men absolut. Men jag skulle nog rekommendera herr Smith att släppa lite på rocken, tror jag.
Är inte det han gör nu i mellolåten?
Liksom? Jo, men alltså ännu mer. För jag tror han röstmässigt så tror jag han skulle göra det här americana-grejen riktigt bra. Faktiskt.
Garanterat. Garanterat. Man hade gärna hört en hel americana-skiva med hans.
Ja, men absolut. Och på något sätt våga släppa det hårda liksom. Och plocka fram det här. Sitta på verandan med ett halmstrå i munnen. Mm. Och dricka ur ett sånt här krus med 3X på.
Men du,
ja.
Några som släppte rocken,
mm.
Det var ju Slayer.
Mm.
Bara en stund, verkar det
så. Ja, det gjorde de. Aldrig mer, sa de. Aldrig mer.
Alltså, stora, liksom, vi pratade Maiden och Metallica nyss. Det är väl samma sak med Slayer. De tillhör väl de här stora inom hårdrocken.
Definitivt.
Men de valde ju att lägga ner Thrash-bandet som har bildat så mycket i skola och som alla säger att Raining Blood är världens bästa platta. Alla i den genren. De gav sig ut på en jättelång sista världsturné, spelade sista gigget i det här landet, sista gigget i den här stan, sista gigget här, sista gigget där. Och de hatade varandra.
Ja, de pratar väl inte ens med varandra, va? De här,
Tom Araya och Kerry King har inte pratat med varandra sen sista spelningen där 2019.
Nej.
Till protokollet ska också föras att Kerry King just nu håller på att releasa sitt soloprojekt som låter som Slayer.
Ah.
Men som Out of the Blue så återförenas de.
Ja. Nu håller jag upp mina så här luftcitat här. En sista gång.
Alltså har man lagt ner och gjort avskedsturné och hatar varandra, ja. Då kommer man inte tillbaka.
Nej. Det kanske var så att Tom Araya och Plura hade pratat.
Ja. Det här är exakt samma som Eldkvarn fast i lite större skala liksom. Du pissar på upplevelsen som alla dina fans har haft världen över när de var med om den sista spelningen de gjorde på deras mark liksom.
Ja. Ja, men det är ju så. Och alltså, jag kommer tillbaka till det här varje gång, men när jag var på Kents sista turné och man står där, alltså det är ju något så otroligt speciellt med, om man då är sådana som du och jag är, som liksom känner musiken på ett speciellt sätt. En del kanske bara köpte en biljett för att, det är en konsert. Men och liksom har sett Kent så många gånger, har vuxit upp med dem, har liksom tagit in dem i hjärtat, och så står man där då och man hör mannen i vita hatten och man kommer på sig själv att fan, det är sista gången jag får höra den här låten live. Det är klart att det blir speciellt, och man står där och nästan liksom, inte bara nästan, utan man liksom känner en tår rinna ner för kinden. Och jag menar, om Jocke Berg och de andra lökarna hade sagt 2 år efter att nej, vi kör ett varv till. Jag hade blivit svinbesviken ju.
Ja, det är klart. Någonstans får man liksom stå för sitt beslut.
Ja.
Jag tänkte det när jag hörde om Slayer, för det är ju ändå en sån här institution. Och man vet hur det har varit liksom lite kyligt mellan dem och sånt. Att det här är ju dött och begravet. Men uppenbarligen inte. De ska göra några exklusiva festivaler, tror jag, i USA. Okay. Och det får man ju, och liksom, och de har inte pratat med varandra sedan de la ner. Det bara doftar ju pengarna ska in, pengar. Och hur kul är det att gå och se ett band då som har återförenats bara för pengar?
Ja, precis. Nej, och jag menar, det är klart att det hade blivit fortfarande lika urindoftande, men det hade ju ändå blivit något så här om de hade hittat varann och vi har funnit varann och vi har funnit glädjen i att skapa tillsammans och men något sånt liksom. Ja, men
precis,
okay,
vi känner vi är klara, vi kan inte hålla oss borta längre, vi har så mycket låtmaterial och det bara verkar inom oss, vi var inte klara, vi hade fel.
Nej. Precis, och vi ska bara göra liksom låtar från första plattan och dess innan. Okej, kul liksom. Möta ungdomens dagar en sista gång eller något sånt. Men det här, nej, det luktar ju ruttet lång väg.
Ja, det är så osexigt så att det liksom, man hoppas att ingen går och ser dem.
Ja, men lite så. Lite så faktiskt. Alltså, när vi ändå är inne på det här.
Ja.
Var du klar förresten? Det är klar är man
det,
ju
den
inte.
Den där känslan jag fick är ju liksom så här, snart är det väl bara Kent kvar.
Ja, men lite så. Och det är ju ett annat band som har gjort exakt samma sak.
Låt höra.
Och det är ju rockarna från Göteborg, Lok.
Mm, de la ner på Heden en gång för länge sedan. Mm. Den spelningen var jag på.
Mm, och det här förevigades ju både på en liveplatta och många klipp som fortfarande kan ses på YouTube.
Det finns ett jävla krossande klipp på YouTube för sista gången i Göteborg!
Exakt. Men vet du vad? Jag har inte på något sätt förlåtit Lok för det här. Att de har dött och återuppstått och allt det här. Men jag skulle faktiskt vilja prata lite om Lok.
Jag kan ju komma ut som hycklare då också, genom att jag var på den där spelningen och skapade mig ett sista minne av Lok.
Precis.
Sen blev jag ändå ganska glad när de kom tillbaka. Fast det var ju ändå 20 år senare.
Ja.
Eller något i den stilen.
Ja, men precis.
Och då verkar de ju vara liksom... De la ju ner, de brann ju snabbt. De fanns ju bara i några år egentligen och släppte 3 plattor och sen ville de ta musiken i olika riktningar och det blev inte, de kom inte överens och så la de ner.
Ja.
Och sen kom de tillbaka.
Och men precis.
De har, det har väl viskats lite om att det kanske kan komma nytt lokmaterial och det hoppas jag inte.
Oj.
För det har de ju faktiskt hållit sig borta från att släppa. De har ju bara åkt ut och nostalgi.
Ja, exakt. Och det är det här lite jag är inne på. Att jag hade någon kväll då jag tittade på de här klippen från Heden. Och så slog de att fy fan så hårda och så tajta Lok var.
Mm.
Alltså sinnessjukt. Det var ju, och då blir det så här frågan. Var Lok lite innan sin tid? För att ja, absolut. De blev ganska stora ändå. Men det var ju ingenting annat som lät som Lok.
Det var ju kul för att i mainstream media så blev de ju stämplade hardcore.
Ja, precis.
Det är ett hardcoreband och de sa, ja, det är vi väl kanske inte riktigt.
Ja, de är ganska svårplacerade.
Men det fanns ingen riktig etikett att sätta på dem.
Nej, för de kan vara lika mycket liksom trash. De kan vara så här stoner nästan med så här tunggung och det kan vara lite rage shit och
lite groove.
Ja, men precis
på sitt sätt.
Ja, nej, jag bara slog mig över de två sakerna, hur fruktansvärt hårda de var och sen shit så tajta liksom. För man kan ju tycka så här, sista spelning i Göteborg, det är mycket adrenalin och det är så, men shit alltså, som en maskin.
Jävla bra takthållare längst bak där, Johan Reivén.
Ja, och det är väl liksom ryggraden i det hela. Och Martin Westerstrand sjöng ju hjärtat ur sig i varenda låt.
Mm.
Nej, otroligt coolt band faktiskt. Jag minns liksom, när man hörde dem på så här Voxtop och Voxpop och allt var med de här lokstorna och de andra faller och allt. Och liksom,
skrubbsår.
Shit, skrubbsår, ja, precis. Bara, shit, coolt band liksom. Och sen börjar man se lite live-klipp och bara, shit, fan vad coola de är.
Ja, jag gillade Lok som fan faktiskt.
Ja, men de är, ja, shit, jävla så här ånglok är de. Jag tänkte inte på det så.
Ja, men sen, Naken blästrar och skitsur skivan, debuten där, den är ju bra rakt igenom från start till mål. Och sen blev det ju både Sunk 500 och vad hette den tredje skivan, kommer jag inte ens ihåg vad den hette. De hade ju bra låtar på sig. Riktigt bra låtar på sig. Men där hör man också hur det börjar spreta lite mer och mer på båda de plattorna. Medans debuten är ju så enhetlig. Det är ett band som kommer ut och ska bara visa världen liksom. Jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det, men det här är, ja, men musik på liv och död när debuterande gäng kommer.
Det hörs. Det är ingenting man kan mixtra sig till eller ratta sig till, utan det måste liksom komma från bandet.
Så ja, men typ. den comebacken kan man väl acceptera. De var faktiskt jävligt bra när de spelade då på, vart tog jag dem? Kraken tror jag. Det finns inte längre. När de var i Stockholm. Det var innan pandemin det.
Ajajajaja. Det känns som 100 år sedan.
Jättelänge sedan.
Pandemin. Ja. Jag har köpt biljetter förresten till det här Stockholm Fields.
Jaha, vilken dag?
Hives-dagen, Viagra Boys och Hurula-dagen.
Rockdagen.
Rockdagen, för vad är jag om inte en rocker?
Ja, du är så riktig jävla rocker.
Mm. Det är jag. Det är jag faktiskt.
Är det det enda du ska se i sommar?
Både ja och nej. Alltså, jag skulle vilja se, och det här vill jag jättegärna prata om.
Jag misstänkte så, det var därför jag la upp den på ett litet.
Ja, det var jättesnyggt. Och så var jag tvungen att gå igenom alla tankar i mitt huvud. Ska jag se här i sommar? Jag tror inte det. Jag vill prata om Victor Leksell.
Mm-hmm.
Jag har inga problem med Victor Leksell.
Nej, det var ju bra.
Ja, han är... ja, men jag gillar honom. Han är vad han är. Han är väldigt, lite ofarlig.
Han är vad han är. Ja. Det kan man använda för att beskriva ganska många.
Ja, men så är det. Men han gör sin grej. Han har hittat sin stil. Han kör på den fullt ut. Jag gillar det. Mm. Inga problem. Men här kommer min grej med honom. Jag tycker att Victor Leksell har haft det lite för lätt.
Mm-hmm.
Jag tycker att han har surfat lite på den här räkmackan lite för lång tid nu.
Intressant.
Ja, han var med i Idol och allt det här. Och han har säkert spelat på pubbar med en gitarr och så. Det tvivlar jag inte sekund på. Men så kom då den här liksom första gången man verkligen fick höra talas om Victor Leksell. Det är ju då när han släpper en monsterhit vid namn Svag.
Mm.
Som har ju hur många miljoner streams som helst. Och då tänker man ju att, oj, okej, det där var ju snyggt. En bra första träff, nybörjartur kanske. Men så har han ju fortsatt med det här.
Ja.
Och liksom släppt låtar och det är miljonstreams. Och han gör duetter med Håkan på Ullevi. Och han gör duetter med Miriam Bryant. Och han dyker upp med bolaget live någonstans. Och det är liksom hej och men lite så här skön snubbe som att jag gör lite vad jag vill.
Mm.
Jag behöver inte turnera Sverige runt i februari på nattklubbar eller ja, men du vet så.
Han plockar russinen och gör de sköna grejerna.
Ja, men lite så. Och det var lite därför jag sitter här nu och pratar om Victor Leksell. Därför att det annonserades en sommarturné som han ska ut på. Och då kollar man då lite så här på Jaha, hur åker han land och rike runt liksom 35 stopp i sommar? Nej. Inte Victor Leksell inte. Utan han gör lite sådana här sköna, du vet, Båsta.
Såklart.
14-15 juni. Det är väl okej. Okay. Rättvik, Dalhalla tillsammans med Miriam Bryant läste jag.
Ja.
Nej, 16 juli, Fårö. Det är väl okej. Okay. Så, inga problem. 10 augusti, Huskvarna Folkets Park. Det är väl lugnt att köra lite utomhus där.
Det är det skönaste etablissemanget i Sverige.
Exakt, det är fantastiskt. Men just att han bara smögen.
Säger det här någonting om hans publik också? Ställena han väljer att spela på?
Ja, men lite så. Och sen, fine, jag plockar lite russin ur kakan, det gör jag. Sen, det är lite Örebro och det är lite Linköping och Helsingborg och Norrköping och lite sådär. Fine. Men just det här så här, vart är det fint på sommaren då?
No.
Båsta, Fårö, Smögen. Jag gillar det alltså. Ja. Jag tycker det är coolt.
Här ska vi liksom inte nöta asfalt, här ska vi snitslad bana av drinkar och bubbel.
Ja, och det är liksom valt med omsorg. Det är liksom inget någon utomhusscen i Trelleborg eller Grums eller nej. Inte Victor Leksell inte.
Ställer han in om det regnar?
Återstår att se. Återstår att se.
5 kilo rökta räker på riden.
Exakt.
Eller ja, det kanske mer ostron om det ska vara liksom fancy.
Ja, det är sant. Men jag gillar det. Jag vet vad, jag gillar det faktiskt. Det är cool. Jag gillar Victor liksom.
Det är hans grej.
Ja, men det är hans grej. Så får vi se. Han kanske gör en klubbturné till hösten. Jag tvivlar på det. Men vi får se.
Otten i Norrköping,
ja, precis. Those were the days.
Ja, det finns inte längre, va?
Nej, det gör det inte. Det heter Puls numera. Och är, ja, allt vad man försöker vara när man är lillebror.
Ja.
I
ja,
Sverige.
Ja, vi släpper det där.
Vi släpper det, gör det.
En sak som är din grej, som du brukar vara ganska bra på.
Ja.
Är ju det här med att göra listor.
Ja. Så även denna vecka.
Som jag har väntat.
Ja. Listan är inspiration från listan ska jag säga, är hämtad ur en artikel jag läste för ett tag sedan. Det här kan ha ändrats nu, det vet inte jag, men vad som stod i artikeln var ju att förra sommaren så var ju Ullevi mer eller mindre uppbokad varenda helg.
Mm.
Det var så mycket spelningar och så mycket artister och så mycket folk och det var miljoners till Göteborgs näringsliv och turist och allt sånt där.
Ja, det var Coldplay och det var Metallica, va?
Det kanske det var. Håkan? Nej.
Ja, ja, kanske det var.
Jag vet inte.
Ja, det var
det var väldigt mycket spelningar förra året. Men i år, i sommar, så står denna cementkloss tom.
Jag läste det, att de har inga bokningar.
Nej, det är lite så här mellanår.
De har hamnat lite i Friends och sånt istället.
Ja.
Många spelningar.
Det verkar som det. Så Ullevi står ju då tom. Och då tänkte jag så här. Det här behövs det ju göras något.
Så vi behöver alltså... Rycker ut, är det så?
Bandbokare rycker ut. Det var inte så lätt att säga. 3 artister som skulle kunna fylla Ullevi. Och vi håller oss på hemmaplan.
3 svenska artister som skulle kunna fylla Ullevi.
Ja, du får hjälpa mig lite här.
Men hela kapaciteten?
Ja,
okay.
Vi pratar liksom...
Inte som när Green Day var där och körde, de liksom så här stängslade av en litet hörn av Ullevi.
Nej. Du får, vi får hjälpas åt här.
Mm.
Okej. Min första grupp är, och det här tror jag att de skulle kunna fixa, om frågan ställs till Kite.
Det finns, hur mycket tar Ullevi? 60 000 pers eller? 50 000?
Ja, när du säger så där. Ja, okej. Okay. Men bara att göra det, tror jag så här, de är tillräckligt galna för att säga, ja, okej, vi gör det.
Ja,
one night only. Okej, okay, kanske om, inte 60-70 tusen pers.
Men om nej, alla okay. kite-fans i hela Sverige skulle komma och lösa biljett så skulle de ju kunna ja. Det. För det är väl ungefär så många som gillar kite, tänker jag.
Där kom den, ja. Okej.
Okay. Ja, men det är väl fortfarande lite så här ja, elitistiskt att gilla kite.
Ja, men okej.
Okay. Kite
ja,
är fantastiska. Ja. Det är ju liksom inte något att hymla med. Men det är ju inte ett mainstream-band.
Det är inte ett vardagsrumsnamn än.
Nej.
Nej.
Kanske efter Ullevi, men...
Kanske efter Ullevi. Och det, men det kan ju också vara lite så här att det blir någon slags djungeltrumma lite så här. Fuck, kite. Jo, men de har ju hört dem och de verkar coola. Okej, okay, men och fine. Kanske inte 60-70 tusen. Men jag tror ändå att de skulle kunna göra något otroligt spektakulärt av att ha hela Ullevi till sitt förfogande.
Ja, men skulle kite vara bra på Ullevi?
Det är ju det. Vet du vad? Här tror jag.
Alltså kite och löparbanor är ju inte...
Nej, men här har du grejen, Micke. Jag har tänkt igenom det här. Man ställer scenen i mitten.
Ja. Metallica-style.
Kite-style.
Mm. Och så gör de bara Metallica-covers. I synth-version.
Exakt.
Med Marcus och Martinus som gästartister.
Ja, men med den basen det är lite småkajtigt. Artist nummer två. Här var jag tvungen att svälja både stolthet och ja, stolthet mest faktiskt. För min andra grupp är Sabaton.
Ja, det är nog inte omöjligt.
Nej, jag vet. Jag vet. För de skulle ju lätt, det finns ju tillräckligt många Sabaton-fans i det här landet. Om det är så här, för en kväll, de skulle liksom rulla in på Avenyn med en jävla pansarvagn och bara, mot Avenyn! Och då, jag tror de skulle, alltså jag tycker inte om musiken, jag tycker inte om Sabaton, men alltså... Jag lyfter på hatten för det de gör.
Ja, de är ju stora och de är målmedvetna och de ja. Har verkligen jobbat fram sitt legacy.
Ja,
och det samma... är ju olika målgrupper. Det är ju Sverigedemokratsnissarna älskar dem ju, militärvurmarna älskar dem ju och ja. Svennebananlagerarbetarna älskar dem ju. Och ja. Liksom, de har gått hem i många led, många skikt.
Ja, ja men så är det ju. Och jag tror ju också att de verkligen skulle kunna göra något spektakulärt av att få nycklarna till Ullevi.
Ja, det skulle eldas och bombas och ja. Göras grejer.
Ja, så jag tror ju att Sabaton skulle kunna...
De skulle kunna göra liksom den här Kents vita spelning där de krävde att alla i publiken skulle komma klädda i vitt. Så skulle de kunna göra att alla som löser biljett måste komma klädda som karoliner.
Ja, men lite så. Och folk bara, ja... Vi gör det.
Vi går till Buttericks självklart. Och köper en Caroline direkt.
Självklart.
Och sen är den 1778,000 personer kommer och säger nej, det är slut tyvärr.
Ja. Fan också. Ja. Nej, men jag tror nog. Och jag tror nog faktiskt att de skulle kunna fylla Ullevi också.
Mm.
Men samtidigt också en sån här grej att jag tror att Sabaton bör nog upplevas live.
Ja.
Om jag får vara sån.
Så är det.
Och sen det sista bandet då jag har som jag tror skulle kunna fylla Ullevi med både publik och mer så att säga är ju då, och det här är också lite så här kanske att jag valde lite med hjärtat för jag har haft lite dåligt samvete för Swedish House Mafia.
För att du fnissade när de fick ställa in här för något år
ja,
sedan.
Ja, men lite. Och just att man... Det enda man hör om Swedish House Mafia nu för tiden är just att de ställer in på grund av dålig biljettförsäljning och de... Alltså det...
Och därför tänker du, de kan fylla Ullevi.
Ja, men jag skulle vilja ge dem en liten revansch.
Ja, ja okej. Okay. Jag tror inte de skulle fylla Ullevi. De fick ju till och med ställa in Summer Burst, heter det väl va?
Ja.
Ullevi.
Ja.
Den där stekarhausen är ju stendöd.
Den är ju asdöd, jag vet. Men det är lite så här, jag skulle bara vilja ge dem en sista kväll, liksom. Och det fylls med publik och de har sina kolsyrekanoner och det är konfetti och eldar och allt. Och det är Don't You Worry Child och alla är jättelyckliga. Och sen behöver man inte höra dem mer sen.
Nej, och sen sätter de sin rymdkapsel och skjuter ut sig som en grand finale och sen...
Ja.
Finns de inte?
Ingen vet var de landar.
Nej. Ja, men... Kanske i Grums i och för sig.
Ja, i Grums. Och i Grums kan ingen höra dig skrika. Swedish House Mafia tror jag skulle kunna One Night Only.
Då tror jag faktiskt mer på dina två första förslag.
Ja, jag vet. Det var mitt samvete som sista. Fan också. Ja.
Mm. Ja, men ändå fint att du försöker, att du tar på dig det här rädda Göteborgs stads ekonomi genom att hitta bokningar till Ullevi ändå.
Exakt, exakt. Det är ju, vad är vi om inte på något sätt liksom en samhällsnyttig informationskanal?
Det är ju exakt det vi är.
Ja, alltså visst, vi pratar lite musik och sådär, men ja, läser man mellan raderna så finns det ju, alltså det är ju fan nyttiga grejer.
Extremt mycket viktig samhällsinformation.
Ja, det är ju.
Vad skulle ni lyssnat på om ni inte hade oss? Och kunde följa, gå in i avsnittsbeskrivningen och hitta länken till spellistan som medföljer avsnittet där all musik som vi nu har pratat om finns med.
Precis all musik som vi har pratat om.
All musik. Kanske inte de dåliga låtarna. De bra.
De bra. Bara de bra.
Nej, det är faktiskt inte bara de bra som brukar vara med.
Nej, det är ju så tyvärr. Och det är lite roligt att man
efterhand lyssnar på dem. För vilka är vi att bestämma vad ni tycker ska vara bra och dåligt, helt enkelt?
Nej. Ligger inte på vårt bord. Det får ni lösa själva. Men vad vi kan bestämma, tycker jag i alla fall här och nu, det är att ni ska fortsätta höra av er till oss.
Det tycker jag definitivt att ni ska göra. På sociala medier, Twitter och heter det inte längre, X heter det.
X.
Instagram och Facebook och TikTok och sådär.
Ja.
Vi har en mail som vi inte har kollat på ett halvår, men någon gång kommer vi kolla i den och då kanske vi hittar era guldkorn.
Ja, och det är supertrevligt när ni hör av er. Vi hör av oss till er. Ni hör av er till oss om ris och ros, tips och tricks.
Ja, vad fint du diktar idag.
Ja, vet inte. Det kanske är det här kruset med 3X på som jag har suttit och druckit
ur det här. Du sitter och suktar efter
nu. Precis. Det kan vara så. Nej men vänner, gör det. Fortsätt höra av er till oss. Det är jättetrevligt när ni skriver om vad det än må vara. Tack så jättemycket och fortsätt sprid Musikrådet Gospel. Till nästa gång vi hörs. Vi vet inte när. Det kan vara om 2 veckor. Förhoppningsvis är de 2 veckor.
Ja, förhoppningsvis definitivt.
Förhoppningsvis definitivt. Ta hand om er, var snälla mot varandra. Hej då!